God morgon.
Hej på dig.
Hej. Nu är jag hemma igen.
Ja, nu är jag hemma igen. Första natten som vi sover hemma på ett tag.
Ja, drömde du mycket?
Hemma från Rom. Ja, fast jag tror inte att jag kommer ihåg det. Vad jag drömde.
Jag hade en sån här konstig grej om att vi var ett gäng. Vi var som hobbitar tidigare, bodde någonstans. Sen måste vi dra söderut. Och sen skulle vi tända på någonting som var högt, man kunde se långt ifrån, så det var jättekonstigt. Och sen så plötsligt var vi på Djurgården på promenaden. Det var mycket märkligt.
Det låter ju som vi.
Ja, hobbitbitar och tända på grejer, jag vet inte.
Nej, inte just det där med
Djurgården.
Tända på. Ja, just det. Man måste åka söderut och sen plötsligt till på Djurgården.
Ja, just det.
För det är vi ju ibland.
Det är vi
helt ibland. Plötsligt.
Mm.
Nej, men Rom var ju precis som förväntat helt underbart.
Mm.
Den här gången var min förnimmelse att man behöver inte göra så mycket. Man sätter sig på en uteservering med en cappuccino och sen tittar man upp på husfasaderna.
Mm. Ja, det är ju liksom easy on the eye som amerikanerna säger. Allting är ju ganska snyggt. Även det som är fult har ju sin charm på något sätt. Ja. Och det finns en hel del fula grejer också. Och det menar inte så mycket den här fascista arkitekturen, för den har sin tjusning också. Men det finns en del modernare grejer, så här 60-70-tals saker som är inslagna. Men de ligger ju oftast inbäddade i annat.
Ja, de tar inte staden, över. De tar inte över.
Nej.
Ett ställe som alltid är lika fantastiskt, det är ju Piazza del Popolo. Mm. Och man sitter och blickar mot ärporten där drottning Kristina red in i Rom. Det tycker jag är mäktigt.
Nordstjärna övers på den.
Nordstjärna övers på den.
De höll på att renovera där.
Ja.
På sidan om där. Mm. Det såg ut som ett stort projekt. Och nu när vi åkte höll de på att bygga upp någon slags stor scen eller någonting där i ena hörnan mot Villa Borghese-hållet. Och det var väl antagligen någonting som har gjort med valet på söndagsglejsa.
Ja.
Där sista
för mötet. Övrigt är de ju drabbade av precis samma plåga som andra stora städer. Maraton.
Nej, ja.
Maraton.
Ja. Bara så att våra lyssnare inte kommer korrigera oss, de som vet mycket bättre. Jag slog upp att maraton är faktiskt i mars. Så det här var ett nattlopp, något annat nattlopp. Det var midnattsloppet i Rom eller något sånt där.
Fast det gick ju långt för midnatt.
Ja, det gjorde det.
Vi försökte ta oss hem från Trastevere.
Ja, just det.
Och en av Roms bästa restauranger, Datteo.
Ja, Datteo. Ja.
Men där fastnade vi.
Ja, det gick väldigt långsamt. Men det var mest tjockis här som var ute och sprang. Så jag tror det var en sån här motionslopp.
Mm.
Men det var väldigt
långsamloppet.
Stor, långsamloppet, ja. Mm. Ja, nej, men det var trevligt. Men det är skönt att komma hem också.
Ja, och sen får vi inte glömma att vi var på mässa hos Bigittinerna.
Ja, just det var vi också.
Vid Piazza Farnese.
Ja.
Det har vi varit förut. Det är en ganska mäktig upplevelse, måste jag säga.
Det är roligt, de sköter ju, nu vet jag inte om det här var en jag tror inte det var en hel och full mässa egentligen, men det var ju någon slags gudstjänst. Det roliga är ju hur de sköter ju större delen själva i sin växelsång och lite läsningar och sådär. Men sen till sist kommer ju in en präst, och vi stötte på någon sån utanför kyrkan också. Han hade franska jeans och ett par svarta jumpadojor. Men man såg dem under särken han tog på sig när han gick in och gjorde det som prästen måste göra.
Apropå klädsel så är det rätt intressant att se att det verkar finnas någon sorts frisedel för prästerna i Rom. De kan ha vad som helst på huvudet.
Ja, just det.
Så
ja, faktiskt.
Bakåtvänd keps och lite sådär.
Vilket är lite tråkigt, för när man går förbi de här affären, den stora affären som sålde kläder till kardinaler och präster och så, som låg precis bakom vad heter det? Du vet mitt.
Du menar Pantheon?
Pantheon, ja, precis bakom Pantheon. Den verkade jag ha slagit igen eller flyttat någonstans. Mm. Det låg en mindre affär där. Men de säljer ju väldigt fina sådana här prästhattar av olika slag. Dels berättas och sånt där, men också de här
rundkulliga
väldigt vidberättade hattarna. Ja. Det är synd att de har lagt bort dem och använder amerikansk sportmässa istället. Men det ser ju lite kul ut samtidigt.
Ja, det gör det.
Det var överhuvudtaget mycket, alltså turister var mycket italienare tyckte jag. En del spanjorer och så amerikaner.
Rätt mycket amerikaner faktiskt.
Ja, rätt mycket amerikaner. De har det ju bra nu. De kan ju vara valutasvin. Dollarn är starkare.
Det unnar vi dem tycker jag.
Ja, kanske. Fast det skulle ju vara kul att kunna vara själv också någon gång.
Mm.
Nu är vi med så här. Nu kan man bara åka till Sydafrika. Man kan bara åka till andra länder som är i total kris. Turkiet och Sydafrika. Så där.
Du menar andra länder, menar du som Sverige då?
Ja, precis. Som har dåliga, som har svag valuta.
Ja. Ja, nej, men det är mycket som inte fungerar i Sverige. Nu är den här vaccinsamordnaren missnöjd med
Att man, har vi en sån fortfarande?
Ja, han är avgående.
Okay.
Han sitter, men han passar på att skicka med att han inte är nöjd med det faktum att myndigheterna talar om för vuxna att de borde ta en fjärde spruta.
Nej, han vill att de ska, jag säger vadå?
Han tycker att de ska rekommendera okay. vuxna att göra det. För att, ja. Nej, men apropå svenska...
Jag trodde de hade gjort det. Har de inte rekommenderat folk att ta en fjärde spruta?
Nej, de har inte gjort det. Aha, själv har tagit en femte. Hur har du det på den fronten?
Jag minns inte, jag tror att tre.
Då är du som svensken i gemen.
Ja, ja. Och jag mår ganska bra för tillfället.
Ja.
Just i det avseendet.
Apropå svenska kaosområden så måste vi ta en rapport från...
Passpolisen.
Ja.
Ja.
Viktigt meddelande till polisen. Det har nu gått 9 dagar sedan jag kommunicerade med Thales, den internationella grupp som har köpt upp Svenska Pass AB. Och är ansvarig för att väntetiderna har börjat öka efter sommaren. Och jag fick ju ett svar från någon som heter Lynn Scott Walters på talesgroup.com. Som bad mig att skriva mina frågor på engelska, det gick inte på svenska. Vilket jag omedelbart gjorde med vändande mail. Men har fortfarande inte fått svar på frågan. Varför är det en eftersläpning i produktionen av svenska pass? Och varför har den förväntade väntetiden för att få ett svenskt pass ökat mellan juni och september? Så frågorna kvarstår @talesgroup.com.
Ja, just det. Thales var för sokratisk filosof, matematiker.
Ja. Och det hjälper inte det här fallet.
Men det kanske är han som ska svara, då kanske det tar lite tid.
Det kanske tar lite tid.
Ja. Ja, nej, men jag tänkte lite grann på det här med, jag tänkte att vi skulle säga några ord om Donald Trump. Eftersom det inte händer lika ofta som det brukade hända. Den här delstatsåklagaren i New York har ju nu bestämt sig för att inleda en civilrättslig process mot honom om lurendrejeri helt enkelt. De har lurat till sig 250 miljoner dollar på sig. Ja. Mm. Och det är ju ingenting som gör att man hamnar i finkarna, har ju egentligen ingenting att göra med hans tid som president och sådär, utan det är bara... Men jag tycker att det är rätt oroväckande det här. Alltså jag tvivlar inte på att han, Donald Trump, skulle kunna sitta i finkan och bli bötfälld för allt möjligt. Det är inte så mycket det. Men det finns ju någonting här som är ganska obehagligt, om man börjar få känslan av att det finns nu liksom en... Ungefär som det var brev mellan Trump och journalisten, att det nu liksom börjar finnas en vendetta mellan Trump och de rättsvårdande instanserna i USA. Och det där är ju inte bra. Liksom. Det är ett sånt här tredje land känsla man får av att gamla presidenter då ska vara föremål. Jag vet inte hur många olika rättsliga utredningar han är föremål för. Den här stora räden de gjorde på Mar-a-Lago till exempel har ju ännu inte utmynnat i någonting egentligen. Det har pratats väldigt mycket om hur allvarligt det var, det de hittade. Så att säga. Men egentligen har det inte hänt någonting. Och det börjar man ju undra lite grann. Men det här är så smart alltså. Det finns någonting i det här som känns... Och går man tillbaka så är det lite grann... Den här typen av räder som de gjort på Mar-a-Lago, det kunde de inte riktigt göra förut. Det här är delvis en följd av att man drog ner på rättssäkerheten efter 11 september-attentaten. Och då skärpte man ju till många sådana grejer. Man gav FBI mycket större befogenheter. Och då var det ju då den liberala vänstern som protesterade. Nu tycker den liberala vänstern att det är jättebra när man använder det mot Donald Trump. Mm. Det finns någonting här som är rätt obehagligt.
Ja. Men ser vi inte lite grann det här i Sverige också? Alltså,
gör
vi. Alltså inte när det är rättsvårdande instanser inblandade, det kan jag inte påstå. Men Nej. När det gäller vad den liberala vänstern tycker är rätt och fel i olika skeden. Vi har ju en kultursidesdiskussion nu då om valresultat och
gemene man. Folk som ideologiskt är ju alltid part, ska vara sett. Så är det ju liksom med högern också på den där kanten. De har ju liksom, de byter åsikt efter vad som passar dem för stunden. Men jag tycker just det här med jag vill inte riktigt släppa det, för jag tycker just det här med de rättsvårdande instanserna är lite allvarligare. Liksom. Det är någonting som om man inte kan... Om rättssystemet börjar liksom förlora halva befolkningens förtroende, då har man ett riktigt problem, tycker jag. Journalister har ju inte ens överskattat sin betydelse. Det är klart att det är viktigt att ha bra medier och så, men jag tror att den här idén journalister har om att varje kritik mot en journalist är det samma som att slå dem i huvudet och spärra in dem. Den är ju lite överdriven.
Ja, den är överdriven. Men journalistiken har ju den rollen att den ska kunna utgöra en sorts liksom arena för att granska myndigheterna. Och den, det är ju oerhört viktigt i en fungerande demokrati att det gör det. Det är KG Scherman som berättade för mig, gamle generaldirektören för Riksförsäkringsverket, hur han formulerade den en gång när han var 20-årsåldern. Demokrati, alltså en definition på demokrati är en fungerande journalistik. Därför att det är en balans som behövs. Men just det här med att uppfatta allting som hot och hat. Jag vet inte riktigt vad folk får det därifrån. Det är klart att man blir kritiserad. Om det ska kallas för hot och hat, jag vet inte.
Ja, men det finns ju hot och hat också. Men det är ju det att man slår samman allting. Den här, i morse var ju en debatt. Det har ju startat en liten debatt om det som vi kallade för din kampanj här om sist. Deras kultursida bara ägnar sig åt en sorts artiklar som säger samma sak hela tiden. Och de hetsar upp folk något väldigt. Liksom, att nu kommer demokratin att stupa. Och så där. Det var ju någon som skrev, du skickade inte mig. Det var någon ledarskribent på Borås Tidning som hade skrivit. För André Walden hade skrivit då på ledarsidan i DN. Hur ska vi tala med barnen om SD? Och det var någon som skrev på det. Hur ska vi tala med barnen om DN? Och det ligger mycket i det. För
det ligger mycket i det.
Är det någon som skrämmer barnen så är det väl DN som nu pratar om att allting kommer att gå åt helvete. Men det är ju en debatt nu om hur de har... Och det där är intressant, alltså oavsett om det handlar om DN eller det är ju ett intressant ämne i sig. Men just det här fenomenet som DN ägnar sig åt nu, att utdefiniera alla som inte håller med om som antidemokratiska. Alltså det är ju, nu är det i praktiken så, det är ju inte bara Sverigedemokraterna och de som röstar på Sverigedemokraterna som står utanför demokratin, utan nu är det ju i praktiken Ulf Kristersson och Johan Persson och Ebba Busch, därför att de ska bilda en regering som delvis bygger på Sverigedemokraterna. Och då är de så att säga beyond the pale, som de brukar säga i England. Bortom liksom det är, då går det inte att prata med dem längre. Så de snävar in demokratibegreppet något enormt för att kunna säga att det är hotat.
Ja, men det är ju en variant på Marita Ulvskogs att efter valet som hon förlorade så upplevde hon det som en statskupp. Och det den här liksom dåliga förlorarstilen som är hotet mot demokratin, det är helt fruktansvärt. Men sen måste man ju då, efter att ha varit verksam i de här medierna i årtionden vid det här laget.
I de här medierna, i det här Sverige.
I det här Sverige. Känna också att det här är ju så förväntat. Jag kan inte låta bli att fnissa högt för mig själv. Nu har Torgny Segerstedts frihetspenna gått till Göran Greider, som har varit en rättrådig och folkkär röst i det offentliga samtalet, lyder delar av motiveringen, samt att han är en motsångare som klokt och solidariskt avläser samhället. Det här är så genuint till socialdemokratin klistrad person som har varit motsångare. Motsångare mot vad då? Alltså det är bizarrt att sådana här formuleringar inte ens känns pinsamma i munnen på Stiftelsen Torgny Segerstedts minne. Jag tycker det här är genant. Men jag är inte dugg förvånad.
Men jag tycker det är intressant det där. För att han har ju varit en motsångare länge i den här meningen. Att han har varit den klassiska medsångaren i Socialdemokraterna. Vilket bland annat innebär att man kritiserar partiledningen hela tiden. För att de inte är som sossarna brukade vara. Han har ju varit en gammal socialdemokrat. Det intressanta nu, som jag tror måste börja bli lite besvärligt för Göran Greider, är ju att även om han kallar det högervridning och så är ju idéerna på väg tillbaka mot det som är den gamla klassiska socialdemokrati som han alltid har vurmat för. Det är mycket mer snack om välfärdsstat och trygghet och ordning och reda och allt det där som alla de här som han glorifierar. Så han kanske är ofrivilligt på väg att bli en riktig medsångare.
Ja,
man säger så.
Ja, det som jag tror är väldigt plågsamt för personer i de här grupperna, det är ju att socialdemokratin rent politiskt ligger så pass nära SD. Ja. Alltså det är därför SD har kunnat växa på socialdemokratins bekostnad. Det här är oerhört problematiskt, och eftersom man istället för att diskutera den problematiken, vad är det här som håller på att hända med vårt parti och vad är det de här väljarna egentligen uttrycker, så kastar man sig över andra delar i det offentliga samtalet för att liksom leda bort uppmärksamheten från de här sakerna. Det här är riktigt problematiskt, skulle jag säga. Men
Men det finns ju, det här med journalisterna, det handlar ju inte bara om politik, utan det handlar ju egentligen om skråmentalitet mycket också. Alltså jag tycker alltid nästan att man förstår svensk journalistik bättre om man tänker just på journalister som präster. Alltså som präster i en statskyrka. Och att det är liksom det som rör mycket. Och det är det som jag också tror liksom mycket av den här hat och den här överdrivna hat- och hotdebatten som ju faktiskt försöker fula in alla som överhuvudtaget driver med en journalist som hatare. Det är ungefär som centerhatet liksom.
Man, ja.
Det handlar ju väldigt mycket om att det är ungefär samma reaktion som Svenska kyrkan hade när man fick friläsare som satt hemma och läste Bibeln själva. Liksom. Man står inte ut med att alltså det här är ju vårt. Det här är ju vår uppgift att tolka världen. Tolkar andra världen, då blir de otroligt irriterade på det. Det är det som jag tycker liksom har exploderat på det någonstans. Det intressanta är att de är på väg att gå... Alltså New York Times är fortfarande en bra tidning, men de har ju haft väldiga problem under Trump. Därför att de har då och då liksom gått in i en återvändsgränd där de själva blir spelande parter och deras snävhet i hur de ser världen blir ett hinder för dem. DN har ju liksom sett det här och nu gör de... nästan utan förbehåll samma sak själva. Det är lite konstigt.
Jag tycker Svenska Dagbladets chefredaktör Anna Karborg gjorde ett bra påpekande häromdagen. Hon skrev en text om det här med att ta ställning och farorna för journalistiken. Med att hon som chefredaktör är väldigt noga med att inte ge sig in och skriva opinionstexter. Och där har ju DN, tycker jag, en black om foten, därför att Peter Wolodarski tidigare var en politisk chefredaktör. Och han kan inte låta bli att skriva på det här sättet. Jag tror att han själv uppfattar sig som en tillgång för Dagens Nyheter just i den där rollen. Men jag tror verkligen att det kan vara ett problem att inte kunna se. Och så är ju DN redigerad nu. Man vill inte se farorna för hur man beskriver världen med det här väldigt entydiga perspektivet. Utan man tycker att man står på den goda sidan. Och det är livsfarligt.
Men man kan väl skriva som chefredaktör utan att man... tvingar alla andra att tycka likadant.
Jag menar, det kan man göra, men om man kommer från opinionsbildarsidan så kanske det är svårt.
Jag vet inte om det är det. Jag menar, många tidningar har ju haft chefredaktörer som har varit opinionsbildare på det här sättet. Det betyder ju inte att de har haft kulturchefer eller andra chefer på tidningen som tycker exakt
likadant. Du menar att det finns andra brister där?
Nej, alltså jag tycker inte bristen, jag tror inte grundproblemet är att Peter Wolodarski har en åsikt. Jag tror grundproblemet är att DN är på väg att bli en ganska insmanande sekt där man bara får tycka en sak om klimatet, man får bara tycka en sak om SD. Och allting är dessutom liksom uppskruvat till en otroligt moraliserande och känslomässig ton.
Mm.
Det tror jag är problemet. Och det är klart att det handlar dels om att agera i chefens anda, därför jag tror att det speglar Peter Wolodarskis inställning rätt mycket, men jag tror inte det handlar så mycket om att han skriver. Det handlar om att han är den han är.
Ja.
Samtidigt så är det så här. Jag tror att man behöver inte lura sig. Alltså jag tror att DN lyckas liksom, på något sätt ha fingrarna på pulsen. Det går rätt bra för DN. Jag tror det gör det. Därför att det finns en gensvar. Folk i allmänhet är upphetsade.
Mm.
Så att de kan ju spela på det.
Men när det gäller just det där med att genomslag för den person man är, så är det kanske så att man ska ha lite mer strikta regler för att det inte ska bli på det sättet. Men det är en ägarfråga, så att det kan inte Wolodarski göra så mycket åt.
Nej, han gör ju det han gör. Liksom. Mm.
Nej, vi måste ju säga någonting om Ryssland.
Ja, just det. Vi har ett grannland.
Vi har ett stort grannland. Min känsla var i morse när man tar del av det som händer i och säger som vad som händer i Ukraina och Ryssland. Ja. Att antagligen är vi fortfarande precis lika dåliga på att förstå vad det är som händer som vi var innan kriget.
Ja, ja.
Så därför känner man sig bara mer och mer långt ut på isen.
Ja.
En Bambi-känsla.
Ja, det som är oroväckande är att så fort någon... särskilt någon inne från Ryssland säger någonting om Putin som liksom går ut på att han är tokig och sådär. Så är det som ett halmstrå. Alla börjar liksom famla efter det där för att det skulle vara någon slags förklaring. Men jag tycker det är ju väldigt obehagligt det här som händer nu. Och jag tror att just det här när han säger jag bluffar inte om kärnvapen och sådär. Jag vet inte mer än någon annan hur man ska tolka det på ett korrekt sätt. Men det finns ju en sån här, jag kan ju få en sån här känsla ibland av... det här som de i USA brukar kalla suicide by cop. Att man tar livet av sig genom att bli beskjuten av polisen. Ja. Jag menar, ibland kan man känna att det är sådana tendenser Putin har. Liksom.
Mm.
Men Jag vet inte. Jag tror att samtidigt är det så här att det finns mycket som kan gå fel. Men jag ser inte, jag tycker att alla de som säger att man kan inte ge efter. Man kan inte göra något annat än att med nästan alla till buds stående medel slå tillbaka det här. Tror jag har rätt. Jag tror att det
Tror jag
finns
också.
initiativ. Sen så innebär det inte att det är en ofarlig väg. Men alla andra vägar är sämre helt
Det är en farlig väg, och det som jag saknar nu är ju att man flyttar över det här till vad betyder det här för oss.
Mm.
För jag tycker att det är nästa steg, och där tycker jag att det, där finns det väldigt få röster som pratar om hur kan vi förbereda oss för att det kommer att bli en väldigt lång kall vinter. Och kanske mer än så mentalt, alltså vad behöver svenskar tänka på? Jag tycker det är...
Det ska bli ganska intressant, för att man ser samtidigt, jag såg några kalkyler på det där, hur lite el man behöver spara för att det ska faktiskt göra stor skillnad. Jag menar, i varje individuellt hushåll. Det ska bli ganska intressant att se om vi fortfarande har liksom den sortens, ska vi säga, kollektiv samhällskänsla, civic mindedness heter det på engelska, ett medborgarskaps, vad man ska kalla det för, medborgarkänsla, så att det kommer att kunna ge utslag. Det vore ganska intressant. Alltså det var någon som sa att om man sparar 10% på elen i södra, i fjärde regionen här, så skulle det kunna halvera elpriserna. Därför att det är ju, priserna avgörs ju liksom på marginalen. Det ska bli ganska intressant att se. Sen är det ju naturligtvis så, det kommer ju hänga mycket på vad det blir för väder helt enkelt. Som allt annat i Sverige.
Vad blir det för väder?
Är man inte extra trött på det här? Det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder.
Ja.
Menar, den här vintern tror jag kommer att motbevisa det till sist.
Jag tror det också. Vad blir det för mat idag då?
Mat, du menar till middag? Det är ju frukost nu.
Ja, men nu måste man planera
det. Jag vet, vad är det idag? Torsdag? Jag vet inte. Jag har massor med jobb att göra, så det kanske blir någonting som går snabbt att laga. Men som ändå är gott naturligtvis.
Naturligtvis.
Hade du någonting i åtanke? Du ser hungrig ut. Har du inte ätit frukost?
Jo, jag har gjort det. Men jag är av den uppfattningen att man måste planera middagen redan tidigt på dagen. Ja. Annars så blir det inget bra. Någon typ av pasta med sardeller och... oliver.
Vi just kom från Rom och ätit massor med pasta.
Mm.
Det är kolhydratladdning den här veckan.
Ja, det är kanske en nedtrappning.
Ja.
Vi får se.
Vi får se. Vi kan meddela senare.
Vi gör det.
Vi säger så.
Hej då.
Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.